Stiftelsen Biblicum ber att få hälsa alla varmt välkomna till eftermiddagens bibelföredrag. Som jag har sett av programmet så blir det 4 föredrag. Först Guds ord är sant och sedan anden och ordet. Eftersom Per Jonsson har fått förhinder så får ni stå ut med mig i för 2 föredrag idag, båda dessa inledande föredrag. Sen blir det en kaffepaus och därefter kommer Lars Engqvist att föreläsa över ämnet församlingen och ordet, och Ingemar Furberg över löftena i ordet. Dessa 4 föredrag hör alltså nära samman och ska komplettera varann. Låt mig kort säga, för den som inte vet det, att stiftelsen Biblicum är en fristående stiftelse som har att sprida kännedom om Bibelns innehåll. Stiftelsen bygger på den trosgrundvalen att Bibeln är Guds ord, tillförlitligt i alla stycken, inspirerat av Gud. Och stiftelsen Biblicum är också övertygat om att den lutherska bekännelsen är den bibliska bekännelsen. Stiftelsen Biblicum har en bibelforskningsinstitution i Uppsala, och där bedrivs bibelforskning på denna trosgrundval, och dit är också studerande välkomna för att forska i vårt fina bibliotek och för att ta del av vår undervisning. Stiftelsen har också ett eget organ med samma namn som institutionen, nämligen Biblicum, tidskrift för biblisk tro och forskning. Denna tidskrift kommer ut med 5-8 nummer per år. Nummer 5 för år kommer, om Gud vill, nästa vecka. Och det finns några provnummer längst bak i salen. Ni är välkomna att titta på dem och att prenumerera. Det finns också en hel del skrifter där som ni kan titta på. Och vi kanske får tillfälle att tala mer om detta under kaffepausen. Är det inte på? Hörs det dåligt? Ja, jag kan inte skruva upp volymen, utan ni får anstränga lite grann. Blir det bättre om jag lutar mig framåt? Ja. Då går vi till dagens första ämne. Guds ord är sant. Guds ord är sant. Detta påstående borde vara självklart riktigt för varje kristen människa. Men tyvärr så har tvivlet på Guds ord spritt sig vitt och brett. Inte bara bland människor som vänder Gud och kristendom ryggen, utan tvivlet har spritt sig också in i kristna samfund. Och det är ju allvarligt, men det är icke så konstigt. Och det första vi ska säga är att tvivlet på Guds ords sanning är gammalt. Vi känner igen den gamle ormens fråga: skulle då Gud hava sagt? Afkiamar, säger ormen. Och ni märker att det är en skeptisk, fnysande hållning till det som kommer från Gud. För att kunna säga detta på hebreiska så måste man rynka på näsan. Afkiamar. Äsch, inte är det väl så. Äsch, inte har Gud sagt. Skulle väl Gud då hava sagt? Och det är alltifrån denna invändning som tvivlet finns bland människorna. I och med syndafallet så kom denna skeptiska och fientliga hållning mot Gud in i världen. Människans tvivel på Guds ords sanning är lika gammalt alltså som syndafallet. Och den av syndafallet märkta människan kallas ju i skriften för köttet, den kötsliga människan. Och köttets sinne är enligt Bibeln fiendskap mot Gud, Romarbrevet 8:7. Eftersom det icke är Guds lag underdånigt, inte heller kan vara det. Människan står emot Gud, kan icke acceptera Gud. Jag vill göra sig själv till Gud. På den dag ni äter därav, då skall era ögon öppnas och ni skall bli så som Gud, till att förstå vad som är gott och ont. Det vill säga, man vill inte ödmjuka sig inför Gud och från Gud hämta undervisning om vad som är gott och ont, vad som är falskt och sant. Rätt själv vara Gud, det vill säga själv bestämma och avgöra vad som är gott och vad som är ont. Ni ska bli så som Gud, till att förstå vad som är gott och vad som är ont. Detta är den första punkten. Det är från syndafallet som all tvivel, all skepticism mot Guds ord kommer. Och därför är det inte så konstigt att det kommer. Ty köttet finns kvar hos varje människa. Den andra punkten vi ska stanna inför en stund, det är de argument mot Bibelns sanning som det nutida tvivlet för fram till stöd. Man hänvisar till forskningen, man hänvisar till människans och vetenskapens landvinningar, man hänvisar till andra religioner och visar på att det finns likheter och samband. Och varför skulle då kristendomen vara unik? Har den inte lånat det mesta från annat håll? Man hänvisar till darwinismen eller neodarwinismen. Man hänvisar till den moderna världsbilden. Man säger att det finns motsägelser och fel i Bibeln. Att Bibelns uppgifter om författarskap eller om skapelsen eller om gudomliga ting, om under, inte kan vara sant. Vad ska vi då säga om dessa argument till stöd för det moderna tvivlet? Jo, vi måste säga att de håller inte. Den moderna världsbilden, den går ut på detta att under sker inte. Allt som sker här i världen har förnuftiga, inomvärldsliga orsaker. Man säger universum är slutet. Det kan inte brytas igenom av en gud utanför, av en övernaturlig kraft. I grunden måste allt som sker här i världen ha paralleller. Det kan inte vara unikt. Det måste ha analogier, och det är vetenskapens uppgift att visa på parallellerna och analogierna. Och därmed har den moderna världsbilden ingen plats för Bibelns Gud, för att han är unik. Han är inte som Moabs Gud eller Edoms Gud eller Assurs eller Babels Gud. Han är den enda sanne guden, den enda, den unike, och han kan göra allt vad han vill. Den moderna världsbilden är alltså inte detsamma som vetenskap, utan den bygger på en tro, det vill säga utifrån kristen uppfattning en otro, nämligen att Gud inte finns, att under inte kan ske. Och därför bör ingen förundra sig över att man kommer fram till att han inte finns, att man kommer fram till att Bibeln inte är sann, att man kommer fram till att det och detta som Bibeln talar om inte kan ha skett. Man måste helt enkelt komma till det resultatet, om man utgår ifrån att det unika, den övernaturliga, inte finns och att under icke kan ske. Man behöver bara slå upp i stort sett vilket uppslagsverk som helst och slå på ordet världsbild eller världsuppfattning, så finner man detta bekräftat. Där står det i regel: idag räknar man bara med mekaniska orsakssammanhang, en sluten världsbild. Och därmed har man utifrån denna utgångspunkt uteslutit möjligheten redan från början att Bibeln kan vara sann, att Bibeln är Guds ord. Nu kunde vi här stanna inför en rad saker som vetenskapen har upptäckt eller studerat, som vittnar emot denna filosofi, denna uppfattning om ett slutet universum. Men det har vi skrivit mycket om i Biblikums tidskrift och i skilda häften, att jag ska försöka motstå frestelsen att gå in på sådana saker. Men en sak som väldigt många människor stannar upp för och som blir den verkliga stötestenen för bibeltro är skapelsen. Det har blivit en självklarhet i skolan, i populära läroböcker, att världen måste ha kommit till genom en lång, lång serie av inomvärldsliga processer. Att det inte är frågan om en gudomlig skapelse, inte frågan om några under, utan att det är en process som visserligen är svår att förstå och komplicerad, men om man antar tillräckligt långa tidsepoker så finns det utrymme för rent inomvärldsliga processer som förklaring till allt sammans. Den uppfattningen, det är den allmänna uppfattningen. Det är den uppfattningen som alltid sprids, och det är den uppfattning som får också många kristna att tveka, och många kommer på fall. Men återigen, den uppfattningen grundar sig på en filosofi eller på en viss tro, inte på vetande, inte på fakta. Det finns i själva verket ingenting verkligt konkret, demonstrerbart, som motsäger Bibelns uppgifter om en gudomlig skapelse, där Gud inte bara sätter igång hela skapelsen genom en urexplosion, utan där han också under loppet av 6 dagar fullföljer skapelsen till en fullständig, komplett, skönt universum. Något som är mycket gott, ja det är fullkomligt. Det finns ingenting, inga fynd, inga beräkningar, inte något som kan kullkasta dessa Bibelns uppgifter. Vi tror dessa Bibelns uppgifter därför att vi är förvissade om att de kommer inte utifrån mänskliga spekulationer. De kommer inte heller från Babylon eller Egypten. De är inte importerade in i Bibeln från andra religioner. De är unika. Det är frågan om en uppenbarelse från Gud. Man har ibland försökt att förklara Bibelns uppgifter utifrån andra religioner, men det har misslyckats. Det kan idag sägas till och med av en liberal teolog att det går inte att utifrån babyloniska skapelsemyter eller egyptiska förklara de uppgifter som står i Bibeln. Det är inte frågan om lån, import från andra mänskliga tankesystem. Bibelns skapelseberättelse är unik. Man kan förkasta den till följd av otro, inte utifrån något vetande. Vi får också ofta höra att skapelseberättelsen bör förkastas därför att den egentligen består av två oförenliga berättelser. Också det är inte bara falskt utan mycket okunnigt. Om man verkligen läser texten som den föreligger, så finns det icke två skapelseberättelser, två mot varandra stridande, utan det finns bara en klar och tydlig framställning av skapelseveckan i första Mosebok 1:1 till och med 2:3. Och från och med kapitel 2, vers 4, så berättas om Guds skapelse som redan är där, med närmare uppgifter om hur man och kvinna blev skapade. Och detta för att vi bättre ska förstå vad som hände i paradiset och människans fall. Det är en bibelvers i den svenska kyrkobibelns översättning som förvillar, och som i själva verket inte är någon verklig bibelöversättning, utan innehåller formuleringar som är styrda av bibelöversättarnas liberala teologi. Bibelöversättarnas teorier om två oförenliga skapelseberättelser, istället för att vara en översättning av den hebreiska grundtexten. Den vers jag syftar på är andra kapitlets fjärde vers. Där står det så här i kyrkobibeln: detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden när det skapades. Men i grundtexten står det inte så, utan det står helt kort och gott som en rubrik: detta är himmelens och jordens fortsättningshistoria. Punkt. Och så är hela första Mosebok uppbyggt. 10 rubriker som alla innehåller ordet fortsättningshistoria, för att markera att här kommer det bit för bit av det som är verkligt, verklig historia, inte legender och myter. Den första fortsättningshistorien är alltså berättelsen om vad som händer med människan i Guds skapelse, hur hon avfaller från Gud, gör uppror, och vad det får för fruktansvärda konsekvenser för hela människosläktet och denna jord. Det är frågan om historia. Först berättelsen om hur Gud genom ett under, på det unika viset, bara genom sitt ord har skapat allt i himlarna och på jorden. Och därefter kommer den första fortsättningshistorien om människan, den första tiden i Guds skapelse. Den andra fortsättningshistorien kommer, börjar i kapitel 5, vers 1, och där står ordagrant: detta är boken om Adams fortsättningshistoria. Och så kommer i kapitel 6, vers 9, den tredje fortsättningshistorien: detta är Noas fortsättningshistoria. Och så går det vidare med 10 sådana rubriker, och därmed är hela första Mosebok med dess 50 kapitel avslutat. När man alltså i kyrkobibeln översätter kapitel 2, vers 4: detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, så har man alltså utbytt ordet fortsättningshistoria med orden berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på. En hel rad av ord som saknar all grund i den hebreiska texten. Och varför? Jo, därför att man vill skapa det intrycket att det är frågan om två skapelseberättelser. En så kallad javistisk skapelseberättelse som är naiv och mytisk, och en så kallad prästprodukt dessförinnan som är av helt annan art och med helt andra uppgifter. Det kan vara bra att veta detta, för att det kommer särskilt i skolan fram den här uppgiften om två oförenliga skapelseberättelser. Och det ska alltså stå i kapitel 2, vers 4: detta är himmelens och jordens fortsättningshistoria. När de hade skapats, då när Herren Gud hade gjort jord och himmel. Därmed är det klart att det kan inte vara inledningen till en andra skapelseberättelse. Skapelsen är redan där, och nu får vi höra om den första tiden i skapelsen, och vi får närmare uppgifter om hur mannen och kvinnan skapades för att kunna förstå det följande. Det här var en liten utflykt, en liten detalj, men jag för in den idag igen för att den är så vanlig i argumenten mot Bibelns sanning. Man hävdar också att vi kan inte lita till exempel på profeten Jesajas bok, därför att bokens innehåll visar sig bestå av material från vitt skilda tider. Det mesta i denna bok, säger man, är oäkta, det vill säga det har inte med profeten Jesaja att göra på 700-talet, utan det är senare tillskott. Men också detta är liberalteologiska teorier som saknar varje verklig vetenskaplig grund. Och man kan visa att hela profetboken är en enhetlig text. Och det finns ingen grund att sätta i fråga någon del av denna bok såsom oäkta. Detsamma gäller till exempel om Daniels bok, som man säger är ett falsarium från 160-talet före Kristus, och inte, som Bibeln säger, en bok från profeten och statsmannen Daniel på 530-talet före Kristus. Men vad är skälet till den teorin? Att det är ett falsarium och sent. Jo, skälet är detta att Daniels boken är för bra för den moderna människan. Daniels boken innehåller nämligen syner och profetior som visar sig stämma. Profeten Daniel ser vad som ska komma i framtiden, och man måste konstatera att det stämmer. Det blev så. Det gick i uppfyllelse under grekernas tid, det gick i uppfyllelse vid senare tillfällen långt efter det att Daniel levde, och då kan han inte ha sagt det. Om man istället studerar Danielsbokens språk, så måste man säga att språket, och större delen av Danielsboken är på arameiska, det arameiska språket i Daniels bok är inte av den sena typen. Språket växlar ju under olika tider, och den form som arameiskan har cirka 100 före Kristus är helt annorlunda än den form som arameiskan har i Danielsbokens text. Den form som där föreligger är den arameiska som vi känner igen från riksarameiskan mellan åren 700 och 400 före Kristus. Alltså redan av språkliga skäl måste man stanna vid att Danielsboken icke kan vara från 160-talet före Kristus och ett sent falsarium. På detta vis kunde vi göra en lång uppräkning och visa att argumenten för att Bibeln är otillförlitlig, motsägelsefull, innehåller oäkta material, icke håller, inte bygger på vetenskap. Men det jag här säger, det står det inte ett ord om i moderna läroböcker. Inte ett ord om i de böcker som används i skolans religionsundervisning. Och varför? Jo, helt enkelt därför att läroböckerna bygger på den liberalteologiska forskningens teorier. Och de liberala teologerna, de slår vakt om sina teorier. De värnar om, de vill inte veta av någon korrigering eller någon rättelse, eller att man blir avslöjad som en dålig vetenskapsman. Och därför är det mycket svårt att få dem att rätta sig. Biblicum har producerat en hel del material redan och lagt fram det. Men vi har inte stora maktresurser. Vi kan inte få våra böcker tryckta av de stora bokförlagen. Vi kan inte få dem accepterade som kurslitteratur så lätt vid universitet och högskolor. Därför att professorerna märker ju att vad vi säger går emot deras teorier, deras uppfattningar. Och därför är det obekvämt. Ni ska alltså inte vänta er att det blir några stora förändringar i de läroböcker och bibelhandböcker som förekommer. Utan det kommer säkert att vara så för långa tider, ja kanske för alltid, att det är tvivlet på Guds ords sanning, detta gamla tvivel, som kommer att dominera och föras ut. Och detta under täckmanteln att vad man för fram är vetenskap, är sanning. Och det kommer att heta att du som tror att Bibeln är Guds ord, sann i alla stycken, du är barnslig, naiv, okunnig, du går omkring med skygglappar, du skyggar för fakta. Ingen vettig, ärlig människa kan tro på Bibelns uppgifter om skapelsen. Ingen vettig människa kan tro att Jesus gick på vattnet, eller bespisade 5000 män, eller uppväckte en person som hade varit död i 4 dagar och luktade redan. Så kommer man att säga. Men den kristne kan vara lugn. Han kan lita på Guds ord. Och han ska lita på Guds ord. Inte därför att han har hört ett bra föredrag på en biblikumkurs som har kullkastat liberalernas argument, utan av det skälet att Guds ord lär sin egen sanning och övertygar om sin egen sanning. Och därmed kommer jag in på den fjärde punkten, Bibelns självvittnesbörd. Det är det som är avgörande för en kristen. Ett skickligt försvar av Bibelns sanning må ha sitt värde, men grundläggande för vår tro är Bibelns eget vittnesbörd. Bibelns eget vittnesbörd. Och Bibelns vittnesbörd är enkelt, tydligt och klart. Bibeln är till alla sina delar Guds tillförlitliga ord. Inandat, eller bättre översatt utandat av Gud. Utgånget alltså ur Guds mun. Precis som mänskliga ord är en form av utandning, så är Bibelns ord givna på mänskligt språk genom profeter, evangelister och apostlar, utandade av Gud, det vill säga talade av honom. Han har den makten och den förmågan att mänskliga redskap på sin dialekt, med sin stil, med sitt språkbruk, har sagt exakt det som han vill ha sagt till oss människor, för att göra oss, som det heter, visa till frälsning. Du känner Timoteus från barndomen, de heliga skrifterna, säger Paulus, eller skriver Paulus till honom, som kan göra dig vis till frälsning. Till hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Och Paulus skriver till församlingen i Thessalonika: jag prisar Gud för att ni har tagit emot vår undervisning, inte som människoord, utan så som Guds ord, vilket det förvisso är. Aposteln Petrus säger detsamma: det är inte vad människor har tänkt ut som föreligger i dessa bokrullar, Nej, det är ord ingivna av den helige ande. Och därför är det ett profetiskt ord som lyser klart i en dyster vildmark. Aposteln Paulus säger i 1 Kor 2:13 att de bibliska orden är inte formulerade utifrån mänsklig visdom, utan de är ingivna av anden, formulerade av anden, och måste därför begrundas på ett andligt vis. Orden är givna från Gud. Om profeterna heter det att Gud lägger sina ord på profetens tunga. Gud driver profeten att skriva hans ord. Och därför säger Jesus, skriften kan ju inte bliva om intet, Johannes 10:35. Det är en orimlighet, det är omöjligt, därför att det är sanningen själv som har talat, som har sagt det. Och det är det som är skälet till att man får inte lägga till och inte dra ifrån. Det är Guds fasta, vissa, rena ord. Och därför får vi inte med människotankar dra ifrån eller lägga till. 5 Mosebok 4:2-12:32. Allt samman sig från Gud, inte en prick av läran ska förgås. Och det är det gudomliga ursprunget som alltså ligger bakom Bibelns auktoritet. Gud har talat, så säger Herren, heter det. Detta är Herrens ord. Herrens ord kom till mig, han sa det. Och därför säger Jesus, den som förkastar mig och icke tar emot mina ord, han har en som dömer honom. Johannes 12:48. Guds ord är sant. Guds ord är sanningen. Och Jesus säger, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Johannes 17:17. Och därför att ordet är utgånget från Gud, från Guds mun, är sant, så har det också kraft. Det ljuger inte. Det är sant. Och det har gudomlig kraft. Och vi ska i nästa föredrag tala mera om vad det innebär att ordet har kraft. Och denna kraft i ordet vittnar också om dess sanning. Och det ska vi strax tala mera om. Och så ska vi bara till sist säga, på vilket sätt är Guds ord sant? Det finns många kristna som har låtit sig luras till en viss bibelkritik. Det finns många kristna som kompromissar om sanningen så att man mister den. Man kan inte komma ifrån att Bibeln är Guds ord, men man säger, men inte allt. Visst är det Guds ord. Det vill säga, Bibeln innehåller Guds ord, men det är inte allt sammans Guds ord. Eller man säger, visst är Guds ord sant, men inte allt sammans. Det är centrum som är sant. Det är det som behandlar de grundläggande lärorna som är sant, men inte allt är sant. Då har man kompromissat bort tron och grundvalen för tron. Enligt Bibeln är Guds ord sant alltigenom, ofelbart, inte bara i de grundläggande lärorna, utan allt vad Bibeln lär. Ja, men inte om den talar om biologi eller historia eller geografi, säger någon. Jo, i allt. Allt vad Bibeln lär, allt vad den säger, är sant och att lita på. Och den som försöker att stycka upp ordet och välja ut vissa delar som är sant och andra som inte är det, upplöser i själva verket grundvalen för vår tro. Vem ska avgöra vad som är sant och inte sant? Vem ska skilja det grundläggande från det icke grundläggande? Vem har fått den makten, den myndigheten? Du eller jag eller påven? Svar, ingen. Guds ord är rent och klart och högsta norm, regel och rättesnöre. Det är det som ska döma, inte jag eller någon annan som ska döma Guds ord. Det har blivit vanligt att säga så här: ja, det är sant för mig, det är sant för mig, men det är icke sant. Då ska vi komma ihåg att när en människa blir viss om att en viss sak är sant, att det är sant för henne, så betyder det inte att hon gör någonting till sanning som inte i sig självt är sant. Utan om så hela världen bara tror att det och det är sant, det där är sant för oss, så är Guds ord antingen sant eller inte, helt oberoende av vad människor tror. Om så hela världen till 100% skulle förneka Guds ords sanning, så är det likväl sant. Vår tro gör inte Bibeln till sanning, och vår otro gör inte Bibelns ord till osanning. Skriften säger: ty vad mer är, om någon av dem inte trodde, inte ska väl deras otro göra Guds trohet om intet bort det. Romarbrevet 3:3. Vad mer är, om någon av dem inte trodde, inte ska väl deras otro göra Guds trohet eller sanning om intet bort det. Och enligt Guds ord ska precis alla människor en dag, nämligen på den sista, tvingas erkänna att Bibeln var sann från första bokstaven till den sista. Ty en dag ska alla människor kallas fram inför sanningen och sanningens domstol. Och Herren Jesus Kristus, som bad helga dem i sanningen, ditt ord är sanning, han ska då döma dem. Och han har själv sagt att jag dömer er icke utan mitt ord, därför att Guds ord är sant. Amen.